Vi går ju ganska snabbt igenom bibelböckerna här, och många av de här böckerna kommer vi att återvända till senare. Om Herren ger oss tillfällen att fortsätta verka, så ska vi väl uppehålla oss ingående vid ganska många bibelböcker. Det hinner man med om man tar vara på tillfällena som ges. Men vi har den här upptäcktsfärden nu för att vi liksom ska få en liten smak på vad det här betyder. Och alltså, det betyder så mycket för mig. Jag vet att det betyder mycket för människor. Och därför så håller jag på med det här. Jag fick faktiskt ett brev igår. Jag hade inte tänkt säga det, men ett brev igår där det var liksom en deklaration från en medlem i en församling jag tidigare varit, av vad det hade betytt att få tränga in i Guds ord. Och vi fröjdades hemma, Gitten och jag. Vi sa, det ser vi att det är inte förgäves, utan det är sånt som betyder mycket. Och det ska vi hålla på med här i Citykyrkan och riktigt tränga in i Guds ord tillsammans med varandra. Jag talade med en av kollegorna här alldeles intill igår. Vi hade ett långt samtal och han sa, Elon, fortsätt att predika som du gör och för in församlingen i Guds ord. Och sen ska vi se att vi får en frigörelse när allt sammans det här får bära frukt i våra liv som vi tar emot. Vi tror det. Vi tror Gud har lagt det på våra hjärtan, så ska vi arbeta. Och så ska vi vänta stora ting ifrån Herren. Och det är så fint att vi tar vara på tillfällen att vara med och lyssna till ordet. När vi nu läser såna här böcker som det verkar nästan som historieböcker. Och många av oss tyckte historia var väldigt trist när vi gick i skolan. Så man tänker på en gång, det där avfärdar man, det vill man inte vara med om. Men när man kommer in i det här så ser man ju att det är historia om gudsmän. Och då har det något speciellt. Historia om Guds egendomsfolk, där vi nu får vara med av bara nåd genom frälsningen i Jesus Kristus. Och om vi nu idag ska tala om första konungaboken, så blir det ju mycket om Salomo som vi kommer att tala först. Den här boken, den skrevs när det första templet stod där. Ja. Hur många tempel finns det? Eller fanns det? Det var Salomos tempel. Det var Zerubabels tempel. Det är intressant när vi kommer att läsa om det. Och så var det Herodes tempel. Och den här boken, den skildrar då 400 år.
Så det är långa tidsperspektiv. Från Davids död till fångenskapen i Babel. Och den börjar med tempelbyggandet och slutar med fångenskapen. Och här har vi också då en intressant period som introduceras. Och det är profeternas tid och period. Och den möter vi genom Elia. Och idag kommer vi att tala om Salomo lite grann. Och så kommer vi att tala om Elia. Ja, egentligen så hade jag kunnat dela upp det på flera gånger. Men vi gör så här. Och så kanske vi återkommer och tala om Elia någon gång. För han är ju en väldigt intressant personlighet att studera. Ni vet att det är utgrävningar som bekräftar att det är sant det som står i de här böckerna. Precis som vi läste i Domareboken i 6 om de där grottorna som fanns, gjorde i ordning under midjaniternas tid. Har man genom utgrävningar kunnat konstatera att det var sant. På samma sätt har man gjort utgrävningar som verifierar allt som vi läser i de här historiska böckerna. Och i de 11 första kapitlen av första konungaboken, där har vi Salomos regering. Och jag skulle vilja då ta bakgrunden som vi finner i andra Samuelsbokens 12:e kapitel och den 25:e versen. Nej, jag säger fel. Jo, det är det. Det var riktigt. Jag hade slagit upp fel.
Så här står det i det 12 kapitlet 25 vers. Jag läste den 24 versen om Salomos födelse. David tröstade sin hustru Batseba och gick in till henne och låg hos henne. Och hon födde en son som han gav namnet Salomo. Och Herren älskade honom och sände ett budskap med profeten Natan. Och denne gav honom namnet Jedidja för Herrens skull. Och Herren älskade honom. Det står speciellt uttryckt om denne konung Salomo. Vid hans födelse, Herren älskade honom. Vi vet ju allmänt att Gud älskar oss alla. Men här står det särskilt betonat. Och om vi då går fram till första kungaboken då. I det andra kapitlet så läser vi vad David säger där. Det är Davids sista befallningar till Salomo. Jag går nu all världens väg, så var du frimodig och visa dig som en man. Och håll vad Herren din Gud befaller dig hålla, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och lagar och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag, för att du må ha framgång i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig. Så att Herren får låta det ord gå i uppfyllelse som han uttalade om mig då han sade. Om dina barn ger akt på sin väg så att de vandrar inför mig i trohet och av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Då, sade han, skall på Israels tron aldrig saknas en avkomling av dig. Vidare, du vet väl vad Joab, Serujas son, har gjort mot mig. Hur han gjorde mot de två herrhövitsmännen i Israel. Abner, Nets son, och Amasa, Getes son, hur han dräpte dem så att han i fredstid utgöt blod, som om det hade varit krig, och som om det hade varit krig lät blod komma på bältet som han hade omkring sina höfter och på skorna som han hade på sina fötter. Så handla nu efter din vishet och låt inte hans grå hår få med frid fara ned i dödsriket. Det var den här versen jag skulle egentligen ta med nionde. Men nu må du inte låta honom bli ostraffad, ty du är en vis man och vet nog vad du bör göra med honom, så att du låter hans grå hår med blod fara ned i dödsriket. Du är en vis man och vet vad du ska göra. Och så var alla de här löftena som fördes över till Salomo som hade getts till David. Och nu tänker på det här att han skulle ha framgång. Så har vi alla möjligheter att få framgång. Vet ni det? Ni tvekar lite grann så där. Men ni förstår, det står så här. Och det kommer jag nog predika över någon gång. I den första salmen. Allt vad han gör, det lyckas väl. Och det är den som lever i den inliga gemenskapen med Herren. Och ni förstår, det är dit Herren vill att vi ska komma. Så att vi är på den där segrande sidan. Att vi upplever glädjen och styrkan i gemenskapen med Gud. Det här fina utgångsläget, det hade Salomo. Herren älskade honom. David hade talat ord av positivt till honom. Och folket gladdes över honom. Salomo sitter nu också på kungatronen, sa folket när de jublade över att han hade blivit utsedd till konung. Det här är riket som nu Salomo hade. Det här är bara bakgrunden, för att det kommer att vara något tragiskt som följer av det. Det var ett mäktigt rike. Och vi känner ju alla till om Salomos visdom. I det tredje kapitlet, den tionde, jag läser den nionde versen. Så ge nu din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Ty vem förmår väl annars att vara domare för detta ditt stora folk? Detta att Salomo bad om sådant behagade Herren. Och så står det allt vad han skulle få. Han fick rikedom och han fick ära. Och han fick så mycket så att folk kom dit och var imponerade. Vi hörde om, läser om drottningen av Saba som kom dit och sa, inte hälften har blivit mig sagt. Hon hörde hans vishet, hon såg hans rikedom och hon till och med fylldes av beundran och var imponerad av hans Gud som hade gett honom allt det här. Ett mäktigt rike med rikedom och en vis konung. Och en annan sak, att det var här under den här tiden först som riket fick den utbredning som var utlovat i Josua 1 och 4. Det var nu under Salomos tid. Så det var inte underligt att man talade om Salomos dagar med en speciell känsla av hänförelse och beundran. Och då var det då en hel del saker som rev ner det här. Ja, vi ska givetvis tala om tempelbygget också. Att det var ju en av de här positiva sakerna som hände. Vilken fest i landet och riket när man fick börja bygga templet. Så ni minns att vi läste om Saul. Att han hade en väldigt fin utgångsläge. Men han förslösade allt sammans. Här ser vi en som om möjligt hade ett ännu bättre utgångsläge. Men här fanns en mängd svagheter och en mängd misstag. Vi kan läsa om grymheten mot Adonia i det andra kapitlets 24 och 25 vers. Hur denne konung som egentligen skulle vara så vis ändå kunde bevisa sån grymhet. Vi kan också se att han hade en viss stolthet. Finner vi det 10 kapitlet. Från den 18 versen. Vidare lät kungen göra en stor tron av elfenben och överdrog den med fint guld. Tronen hade 6 trappsteg och tronens ryggstycke var avrundat upp till. På båda sidor om sitsen fanns armstöd och 2 lejon stod in till armstöden och 12 lejon stod på de 6 trappstegen på båda sidor. Något sådant hade aldrig blivit tillverkat i något annat rike. Märker vi, nu kommer det in en bit av stolthet hos den här mannen. Och det är nästan som man börjar på att gräva eller undergräva det här som sen kom att ske. Och i kapitel 11, där har vi det. Salomo avfaller från Herren. När du läser det 11 kapitlet så finner du vad avfallet bestod i. Och det var att han skaffat sig fruar från grannfolken. Och så hemföll han åt avgudadyrkan. När vi tänker på avgudadyrkan så är det ett begrepp som är så främmande för oss allesammans. Det placerar vi bort i primitiva folk. De sysslar med avgudar. Men när det här talas om avgudar, då är det sånt som kommer nära varje människa. Det här var ett uttryck för världslighet. Israel skulle vara ett folk som var avskilt från alla andra folk. Men när de prutade av på det där och allierade sig med grannfolken som alla var avgudadyrkare, så hemföll de åt avgudadyrkan och syndade mot Herren. Här har vi då paralleller med vår tid. Salomo tog sig fruar från hednafolken och man kan också se hur man genom ett äktenskaps ingående kan gripas av världslighet. Det behöver inte vara att det är någon icke-troende, utan det kan vara någon som är ljum i sitt andliga liv. Så att man istället för att leva för Herren dras ut mot världslighet. Det är jämförelse då med avguderi och avgudadyrkan. Så läser vi i Nya testamentet att själviskhet är avgudadyrkan. Och allting sånt där av världslighet som får påverka oss människor, det är sånt som gör att vi blir skilda från Gud och kommer bort ifrån honom och kan inte leva med den välsignelse och det som Gud har planerat för oss. Jag talade i söndags förmiddag om det här, vad Gud vill med våra liv. Och jag blev påminn om det idag igen, för jag repeterar lite grann när jag spelade in radioprogrammet som ska sändas på söndag morgon. Vad Gud vill med våra liv. Han som ser i kärlek till oss och ser med intresse till oss. Därför att vi är skapade till hans avbilder. Då har Gud berett något väldigt fint för oss. Så hade han berett något väldigt fint för Salomo. Men Salomo förstörde det. Gud har berett något väldigt fint för sin församling. Men vi förstör det så lätt. Genom att vi låter andra ting uppta våra sinnen än det som är det mest väsentliga. Och att sånt här står med i Bibeln, det är inte bara en historisk skildring som vi läser historieböcker i skolan. Utan det är för att det ska vara oss till lärdom, till undervisning. Att vi försöker leva upp till det som Gud har berett för oss. Så att vi får leva i den där gemenskapen där det står allt vad han gör, det lyckas väl. Men då följer något vidare i Salomos liv. Att det här resulterade i ett liv i bitterhet och besvikelse. Ordspråksboken skrev han när han var ung och fräsch och full av idéer och hänförelse och var rätt. Predikaren är en uttryck för en gammal mans besvikelse och bitterhet. Jag uppehöll mig ganska länge vid det här i mina förberedelser inför den här kvällen. Bitterhet och besvikelse kan vara ett resultat av ett nederlag. David syndade. Han begick äktenskapsbrott. Men han vände om till Gud och bad, skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och han fick upprättelse. Och det är så underbart att veta att det finns upprättelse. Att det gäller, jag utplånar dina överträdelser som ett mål och dina synder som en sky. Vänd om till mig, för jag förlossar dig. Och det är viktigt att vi också låter människor bli upprättade. Det är väldigt viktigt. Och vi måste leva i det att vi får in denna kärleksfulla atmosfär. Att vi aldrig placerar människor i fack på något sätt. Eller graderar dem. Utan när Gud förlåter, då förlåter han fullständigt. Och nu var det fantastiskt att läsa om David. Vilken välsignelse han fick vara till. Han fick ha konsekvenserna av sitt liv och sitt handlande. Det uppehöll vi oss en del vid. Men han blev försonad med Gud. Han fick allting klart med Gud. Och fick leva som en Herrens tjänare. Och står fortfarande som ett namn. Med en stor konung. Men den andra vägen. Och det som är en fara. Efter ett fall. Det är att man blir i bitterhet. Och besviken. Och kritisk. Och negativ. Nu talar jag av erfarenhet. För man träffar sådana människor. Det har gått snett någonstans i deras liv. Och istället för att bekänna det där och försöka komma rätt istället, så blir man besviken och bitter och man blir negativ och kritisk, så man blir en plåga både för sig själv och sin omgivning. Tänk att man kan komma i en sån situation till och med när man är i fadershuset. Du ser sonen som var hemma. Han hade ju så bra på allt sätt. Men när den förlorade sonen kommer hem. Och det blir sång och fest och glädje och dans. Då kommer bitterheten fram. Besvikelsen. Man ser på någon annan. Jag lyssnar av olika anledningar nu på morgonandakterna som hålls 5:00 i 7:00. Och går direkt sända och så lyssnade jag till Ludvig Jönsson förra veckan på tisdagen. Och då sa han så här i en bön som man beder i Storkyrkan och som han ville förmedla. Fräls oss från jämförelser. Och det var en intressant bön. För det är det vi gör många gånger människor. Vi jämför oss med andra. Och då blir vi besvikna, då blir vi avundsjuka, då blir vi negativa. Varför ska du slakta kalven åt honom? Varför ska han få skor på fötterna, den yppersta klädnaden, en ring på sin finger? Varför ställer ni till sång och dans? Och här går jag och arbetar och sliter och tjänar dig, och ingenting får jag. Bitter, kritisk, negativ, besviken. Så gick han där hemma, och Gud bevarar oss från att få sådana i Guds församling. Så kan det bli. En utveckling som har kunnat börja så fint och så strålande, där vi kunde leva ett liv i välsignelse och glädje, och så går vi är besvikna. Så vill inte Gud att vi ska ha det. Nej, Gud vill att vi ska ha det. Att vi ska se vad vi äger i honom. Min son, säger fadern, allt mitt är ditt. Du får göra precis vad du vill här hemma. Du får vad du vill. Och så lever vi i en kritisk och knorrisk och besviken och bitter atmosfär, när vi istället kan ta ut allt vad Herren har att ge. Gud hjälp oss att leva i den situationen och i den inställningen. Så ni vet att det är så människor förlorar glädjen i Gud, därför att de är besvikna. De jämför sig med andra, så blir de bittra. Nej, vi ska leva i gemenskap med Gud och ta emot vad han ger. Så glädjen får finnas där. Halleluja. Vi är ju alla förlorade söner som har kommit, och döttrar som har kommit rätt, kommit hem. Låt oss ta del av festen och glädjen och inspirationen i gemenskap med Gud. Från det 11:e kapitlet och vidare så läser vi om ett delat rike. Och det var ett resultat av avfallet, att det blev på det sättet de norra stammarnas avfall från Davids hus i det 12:e kapitlet. Och när du läser det där så finner du att det hade precis sin grund i den här situationen, hans avfall. Och Gud klargör det för Salomo. Det läser vi i det 11:e kapitlets 11:e vers. Eftersom det är så med dig, och eftersom du inte har hållit det förbund och de stadgar som jag har gett dig, skall jag rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare. Gud hjälp oss att vi inte fördärvar Guds verk, Guds församling, genom något avfall. Här splittrades det till följd av avfallet. Och så läser vi vidare här hur folket, ovetande om Guds plan, fullföljde hans avsikter genom att de utsåg konung åt sig, och norra stammarna avföll. Och de norra stammarna kom att utgöra Israel. Och det läser vi om från det 12:e kapitlet till och med det 17:e kapitlet i andra konungaboken. Där fanns 19 kungar. Jerobeam, Ahab, Jehu, det är såna där som vi känner igen. Och det här riket bestod 200 år. Och det gick under 722 genom Assyrien. Och det här återkommer jag till gång efter annan. Ibland funderar på att skriva ner såna här saker. Men på sidan blir det. Det andra riket, sydriket, det var Juda. Och där fanns det 20 konungar. Och där har vi Josafat och Sia. Och det gick under år 586. Så när vi sen läser nu vidare här, så kommer du gång efter annan att finna Israel, det norra riket, Juda, det sydriket. Och då är den här splittringen till följd utav Salomos avfall. Och då läser vi om det här nordriket från det 12:e kapitlet och ganska långt fram. Och i det sammanhanget så kommer den här nya epoken in med Elia. Och då ska vi uppehålla oss en stund vid honom och hans inspirerande liv. Åh, kära Gud, vad intressant det är att läsa om Elia. Och ni vet, det bästa av alltihop är att han var som du och jag. Precis som du och jag. En man av samma natur som vi, eller en människa som vi, står den nyare översättningen. Elia, det betyder Herren är Gud. Herren är Gud, det är inte bara ett uttryck, utan det är, ja, det är en livsstil. Det är en bekännelse, det är någonting som man lever upp till. Herren är Gud. Och Gud är Herre. Han var Elia då, en profet från Tisbe, och han verkade i Nordriket under Ahab och Ahasja. Och då var det en följd av det här avfallet. Alltså Nordriket var ju en produkt av avfallet. Därför blev det ständigt tilltagande avgudadyrkan i Nordriket. Och det var ju det som var kännetecknande för Elias verksamhet, att han gick till rätta med avguderiet. Och då fanns den här kulten när man dyrkade Baal, och man hade knutit en mängd Baals profeter till den här kulten. Och Herrens profeter, ja, de förföljde man. Det läser vi om i det 16 kapitlet, verserna 30-33, om hur de blev väldigt förföljda. Och det var ju den fenisiska hustrun Isabel som införde alltihop det här. Elia var ju en mäktig profetgestalt som intar en särställning i gamla förbundet. Och det här finner vi återkommande i Nya testamentet. Som Jesu förelöpare fick Johannes döparen mottaga en speciell andutrustning i likhet med Elia. Det läser vi om i Lukas 1:17. Och Jesus själv bekräftar att Johannes var den Elias, eller Elia, som skulle komma. Och på förklaringsberget så var Elia och Mose där tillsammans med Jesus och talade om hans förestående lidande. Och när Jesus hänger på korset och ropar Eli, Eli, lema sabachthani, så säger folket: hör, han ropar på Elia. Alltså man levde i den här känslan att Elia, det var en verklighet, det var ett namn som levde kvar bland folket. Så har vi då det här vi läste för några söndagar sedan om Elia som om Jakob som framställer Elia som ett exempel på en rättfärdig mans bön som uträttar stora ting när den bedes med kraft. Då har vi den här händelsen med Elia och Baals profeterna. Jag hade talat om här att det var en väldig avgudadyrkan som rådde i landet. Och Elia var en av profeterna. De var förföljda allesammans. Så ni har de här stridigheterna, hur man försökte ta honom och hur han blev utsatt för förföljelse. Han hade en styrka i sitt framträdande. Och den möter vi på ett par ställen här i 17 kapitlet. När han säger i den första versen: så sant Herren Israels Gud lever, hans vart tjänare jag är. Det här var styrkan för honom. Så sant Herren lever. Och jag skulle bara vilja tillämpa det på vår situation. Det är grunden för vår styrka, för vår frimodighet, att Herren lever. Har du tänkt in i det? Ingen död kristendom, ingen död religion, utan en levande Herre. Det tycker en del var extremt att man talar om det. Det är ju många som vill vara kristna, men man har lite svårt att acceptera det att Jesus skulle leva. Och hans uppståndelse försöker man krångla till och bortförklara på något sätt och ge förklaringar så att man häpnar över det. Men det här är en styrka för oss. Och det är grunden till vår styrka, att han uppstod igen på tredje dagen. Och han visade sig för lärjungarna. Och han får upp till himlen och han ska komma igen, och han lever idag. Och han är mitt ibland oss när vi är samlade i hans namn. Och en sån där inlig gemenskap med Herren hade Elia. Han visste att han var inte utlämnad. Utan han kunde träda fram och utmana Baals profeterna allesammans. Därför att Herren lever. Och så säger han: han vilkens tjänare jag är. Han var medveten om sin kallelse, om sin uppgift och vem han var. Han vilkens tjänare jag är. Jag tror att vi behöver veta vilka vi är. Vad vi är i Jesus Kristus. Och när vi kan se det, ja, då ser vi vårt ansvar. Men då ser vi också våra möjligheter. Och då vågar vi göra någonting för Herren. Och då kan vi säga med Paulus: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag behöver den versen ganska ofta. Nej, mycket ofta behöver jag den. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag förmår utstå svåra tider och lidande och prövningar. Jag förmår att uträtta något för honom, för det tror jag att jag gör. Men inte i mig själv, utan i honom. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och jag tror att vi skulle behöva ha det där medvetandet klart för oss. Att han är med oss och han är i oss. Och den som är i oss är större än den som är i världen. Och det här hade Elia, den här förvissningen om att Herren var med honom. Och därför vågade han träda fram. Jag ska inte gå in på att studera hans liv närmare. Ni vet hur han fick vara vid bäcken Kerit. Han fick lov att lära sig att ta ett steg i taget. Och det behöver nog Elon Svanell lära sig också. Kanske du med. Vi vill gå så snabbt och se så långt framåt. Men att ta ett steg i taget. Där Gud leder och där Gud ger oss befallning att gå. Så fick han gå till bäcken Kerit. Där skulle han vara. Och det var viktigt att han var där. Vet du varför? Jo, det var ju dit Gud hade sänt korparna befallning att fara med mat åt honom. Det var just dit. Hade han varit någon annanstans så hade han gått miste om det där hjälpen. Det är viktigt att vi är i Guds vilja. Att vi är där Gud vill att vi ska vara. För om du är där Gud vill att du ska vara, så har Gud en speciell välsignelse för dig. Tror du det? Om jag ska vara i Citykyrkan, så har Gud en speciell välsignelse för mig här. Om Gud har placerat dig någonstans och vill att du ska vara någonstans, så har han en speciell välsignelse för dig där. Vi är inte så där nyckfullt placerade på olika platser. Utan där vi är, där vill Gud använda oss. Och så står det att Herrens ord kom till honom. Det står det vid flera tillfällen. Och den här kvinnan som han besökt och kom till när han var i Sarefat, hon säger: nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord är i din mun. Jag tycker att det är ett väldigt starkt uttryck. Tänk om folk sa det om oss predikanter, att Herrens ord är i din mun. Och Elia, han hade Herrens ord i sin mun och han var i allt beroende av Herren. Vi läser här om oljan och vi läser om hur Gud sörjde för honom. När bäcken uttorkade, hur han fick den hjälp han behövde. Och vi kanske behöver ibland såna där svåra, dystra tider för att riktigt lära oss lita på Gud. Att dricka ur bäcken och få mat av fåglarna. När bäcken torkar ut, att finna en ny väg till en enka Sarefat. Där man häller upp olja och det tar aldrig slut. Det finns att de får vad de behöver. Gud sörjer för oss i allt. Och det där beroendet av Gud, det tror jag vi skulle behöva tala lite grann om. Materiellt. Jag tror att vi i församlingen ska tänka på att Gud sörjer för oss vad vi behöver. Men för att uppleva det måste vi ge ut. Om vi samlar på hög någonting här och gör oss trygga därför att vi har byggt upp någonting, då kan vi aldrig uppleva det där beroendet av Gud. Men om vi ger ut, så ska vi se till att Gud fyller på. Det gäller vårt enskilda offerliv. Att vi offrar och ger ut och Gud fyller på. Nu ska jag vara lite personlig. Det finns mycket som gläder min fru och mig. Gitten. Men det finns en sak som vi tycker är väldigt glädjande. Det var när jag under 2 år. Vi hade kommit överens om det, min fru och jag. För Gud hade kallat mig att resa på missionsfälten. Som bibellärare. Och jag fick inget underhåll. Och man talade om att man behövde bibellärare överallt, och jag fick väldigt många inbjudningar, och jag fick det inte ordnat med någon utsändande församling, men vi kände vi skulle åka ändå. Och jag skrev upp i min bok där alla mina utgifter, och på andra sidan skrev jag upp det jag fick in. Och jag fick det på det mest märkliga sätt alltså. Det kunde komma anonymt, eller det kunde vara någonstans där man gav mig en extra slant när jag hade möten. Och det till och med hände att någon kom och stoppade mig på gatan och gav mig några tior. Och när vi räknade ut det där, så stämde alltid de där beloppen. Det jag fick in utan att tala om vad jag behövde, det stämde med det där som jag hade på högra sidan på mina utgifter. Utom en gång. Då hade jag fått 300 kronor för mycket. Men när jag kom bort till Travelers resebyrå här, som var på Mr. Samuelsgatan, och skulle hämta biljetterna, så sa han: hörru, jag är ledsen, men dina biljetter kostar 300 kronor mer än vad jag har sagt till dig. Ja, ja, då löste det där sig. Men det här har jag nog berättat för. Men vad jag vill ha sagt, det var att ett av de starkaste intrycken av just gudstro och sånt, det är just det här när det gäller vår yngste son. Han kommer åter till det här gång efter annan. Han blev en gång i en tidning intervjuad om någonting starkt intryck som han hade, eller förlitande på Gud. Då nämnde han om det här: jag såg hur Gud sörjde för oss som familj när pappa reste på missionsfälten utan inkomst. Nu är han själv ute som ett Herrens vittne. Och jag förstår att det där betydde för honom som en grund att bygga på när han sen skulle gå vidare. Och det där har gett mig en sån trygghet. Ska jag vara beroende av Gud, så ger jag ut, och då fyller han på. Och jag vill att vi ska leva i den där trons atmosfär som församling. Att vi vågar satsa och ge ut så mycket vi har för evangelisation i denna sena tid. Och vi ska uppleva att Gud fyller behoven. Det tror jag. Och det var någon mer som trodde det också, det såg jag. Ja, tack och lov. Då kommer vi fram till det 18:e kapitlet. Och där har vi händelsen på Karmel. Och då ska vi se hur situationen var bland folket. Man hade brutit förbundet med Gud. Man höll inte löftena. Herrens altaren, de var nedrivna. Profeterna, som representerade Guds ord, de var fördrivna. Och folket haltade på båda sidor. De visste inte riktigt vad de hörde hemma eller hur de skulle ha. Och man kan lätt göra en jämförelse med vår tid. Förbundet är brutet med Gud. Människor frågar inte efter Gud och söker inte honom. Och vi kan i kristenheten komma in i en sådan situation att vi bryter förbundet med Gud och inte lever i denna inliga gemenskap med honom. Herrens altaren är nedrivna. Man frambär inte offer åt Herren. Man beder inte och dyrkar honom. Och det kan vara en situation inte bara i samhället utan också i en församling. Profeten är fördrivna. Man lyssnar inte till Guds ord. Man tar inte emot ordet. Man hör predikan efter predikan och låter det bara gå förbi. Och det är som det faller på vägen eller bland törnen. Allt sammans försvinner. Profetord var inte vanliga. Profeterna var fördrivna. Och det kan bli den situationen att man frågar inte efter Herrens vittnen och Herrens tjänare. Man behandlar dem som luft, och deras ord, det lyssnar man inte till. Och folket haltar på båda sidor. Har ingen klar linje, ingen fast punkt, ingen medveten inriktning för sin levnad. Här träder en man fram. En man som var fostrad i Herrens skola. Som hade lärt sig att vara beroende av Gud. Lärt sig lita på honom i allt. En man med samma natur som vi. Han var frimodig. För han hade prövat bönens väg. Han visste att Gud var mäktig att gripa in och förvandla situationer. Han visste att Herren levde. Han visste att han var Herrens tjänare. Och denne man träder fram. Och så beder han: svara mig, Herre, svara mig, och låt idag bli kunnigt att du är Gud i Israel. Då föll elden och förtärde brännoffret. Och nu känner det där förspelet. Jag behöver inte tala om det. Om Baals profeterna som försökte få eld genom att anropa sina gudar. Och hur Elia drev med dem. Att han kanske sover och så där ropar högre. Och de greps av profetiskt raseri. Elia, han gjorde allt sammans värre. Han hällde vatten över altaret och sen träder han fram. Och Gud svarar med eld. Och när elden faller, då kom väckelsen.
Det var då som väckelsen tog sig uttryck på det sättet att det blev en reaktion mot Baals profeterna. Ja, en våldsam reaktion. Så man vågar knappt tala om det. När det står hur man slaktade alla Baals profeter. Det är sånt där som verkar så grymt på oss och så många kommer till mig och säger: varför står det sånt, och det är så svårt att läsa sånt där. Men det är en reaktion emot ondskan, mot det som fördärvade Guds folk. Och jag tror, nej jag vet, att vi behöver i kristenheten idag en reaktion, en skarp reaktion emot ondskan, emot avfallet, emot ogudaktigheten. Slut med all slapphet och allt överseende och bara oja oss och säga det är för bedrövligt att det är som det är. Utan vi bör demonstrera emot all ondska genom att ta avstånd från allt som är neddragande, fördärvbringande, och hålla fanan högt. Jesu Kristi fana. Här blev det bekännelsen: Herren är det som är Gud. Det var Herren som skulle få vara den som regerade. Det blev något nytt i Nordriket efter all nedgång och efter all avgudadyrkan. Och då när folket hade gjort ändring, då faller regnet efter 3,5 år. Och då var det välkommet. Nu är inte regnet välkommet. Nu går vi och tycker det är otäckt att det regnar varje dag. Vi blir deppiga och bekymrade. Men efter så lång tid så ropar man halleluja när regnet kommer. Och så ska vi få ropa halleluja när välsignelsens regn kommer över oss. Därför att vi på allvar söker Herren och beder om befrielse och beder om andutgjutelse och beder att elden ska få komma och förtära allt brännbart och få värma oss och smälta oss samman så att vi är beredda att ta emot välsignelser från himlens Gud. Och hjälp oss, Herre, att leva i segerstämning. Hjälp oss, Herre, att vi inte fastnar i besvikelse och bitterhet och negativism och kritik. Hjälp oss att kunna se vad vi äger i dig. Att din plan får lyckas och fullföljas med våra liv. Och att vi kan bli det du vill att vi ska vara. Så beder vi i Jesu namn. Amen.